Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Under en stor del av året så lever vi ju här uppe i norr med korta, mörka dagar där solen minst sagt lyser med sin frånvaro. I det här avsnittet så ska vi få veta mer om D-vitamin, vars främsta källa är just solen. För D-vitamin är bland annat involverat i vårt humör, immunförsvaret, hjärt-kärlhälsa, celltillväxten, kalciumregleringen, skelettstyrkan och vår ämnesomsättning. Så som du hör, det är otroligt viktiga och betydande processer. Så här kommer ett avsnitt med Kristina Sundekvist som intervjuar allmänläkaren Jannike Fernström. Jannike är passande nog själv i klimakteriet och har stor förståelse för oss kvinnor i den här åldern. Och hon svarar enkelt och begripligt på Kristinas tydliga frågor. Jannike har själv gjort en stor hälsoresa och hon var på gränsen till utmattning på grund av jobb och barn som inte mådde bra. Och genom vidareutbildning så fick hon ökad insikt i hälsa och lärde sig mer om hur mycket livsstil och kost påverkar. Och det hjälpte henne att komma tillbaka på banan igen. Och i och med att hon också själv upplevt det hon lärt sig genom studier och möten med hundratals patienter så känner hon att hon gör nytta i det jobb hon har idag. Så här säger hon: det är härligt att kunna möta människor varje dag och utbilda dem i hur de bäst ska kunna bli friska och hålla sig hälsosamma över tid. Ja, så här får du massor med fakta och råd och du kommer förstå hur och om du behöver säkerställa ditt D-vitaminintag som är en del av vårt hälsopussel. På klimakteriepodden.se så finns det länkar till ett par studier som är relevanta. Och jag kan också tipsa om avsnitt 258 som heter Livsviktigt om skelettet. Så varmt välkommen att lyssna.
Då, Jannike Fernström, hälsar jag dig varmt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack så mycket.
Du är ju i grunden allmänläkare och har jobbat på vårdcentral i ungefär 12 år. Och sen har du nu sedan några år tillbaka vidareutbildat dig inom funktionsmedicin och jobbar nu på FunMed i Göteborg sedan 3 år tillbaka, eller hur?
Det stämmer, absolut.
Men jag tänkte att du ska få berätta lite mer om dig själv och din bakgrund. Och sen är jag nyfiken också på hur det kommer sig att du övergick från att jobba då med allmänmedicin till att bli mer inriktad då på funktionsmedicin.
Ja, det är ju jätteroligt att få vara med här i Klimakteriepodden. Jag är ju lite drygt 50 år nu själv och läkare och specialist i allmänmedicin som du sa. Och har genom en hjärnskakning för några år sen kommit in i klimakteriet över natt. Så att det här är ju väldigt relevant för mig och vad man kan göra för att må bättre själv. Och som du sa så har jag vidareutbildat mig inom funktionsmedicin, och det gjorde jag i samband med att jag fick den här hjärnskakningen och fick lite grann av utmattningssymptom lite innan, och under det blev det ännu värre på grund av att barn som inte mådde bra och stress på jobbet och så, och tittade då på hur jag skulle ta mig vidare och hittade funktionsmedicin och hur man jobbar med kost och livsstil för att liksom hitta bästa vägen för att få energi och kunna orka vidare i arbetslivet och hur man ska hjälpa andra människor. Så i mitt jobb nu, så jag har jobbat på vårdcentral i 12 år, och då hittade jag det här för mig själv och insåg att det var väldigt mycket som jag inte kunde göra för mina patienter på vårdcentralen. Att det var väldigt lite prat om vad patienterna kan göra själva, utan det var mer att man ger medicin, du är utmattad, deprimerad, och då får du lite antidepressiv medicin. Men till och med man frågar, vad kan jag göra själv? Vad kan jag göra med träning? Vad kan jag göra med kost? Vad kan jag göra med sömn, stress? Liksom, hur behöver jag hantera det? Så var det väldigt lite jag kunde göra som läkare och som jag tyckte att jag fick hjälp själv när jag kom med de problemen. Och det är ju det jag jobbar väldigt mycket med nu. Och känner att jag får liksom helheten. Jag kan ju både jobba med det som jag gjort innan på vårdcentral, med det medicinska, och hjälpa till med mediciner till viss del. Ibland hormontillskott och sådana saker. Men också hjälpa patienterna och hjälpa sig själva genom kost och livsstil. Och där är också näringstillskott som vi kommer att prata om idag lite grann. Att hålla uppe sina näringsnivåer på rätt sätt är ju också jätteviktigt. Och framförallt för oss kvinnor som behöver kanske det mer än när man var yngre.
Mm. Mm. Man behöver en liten extra push ibland.
Ja.
Och precis som du var inne lite på här med tillskott, så är ju D-vitamin då någonting som vi ska tala om idag. Och det är ju så här att under en stor del av året så lever vi ju här uppe i Norden då, i norr, med korta dagar. Vi får lite solljus, vi får lite dagsljus och så vidare. Mm. Om man då jämför med hur det är under våren och sommaren och tidig höst, så är det ju nästan 5-6 månader som vi går i ganska mycket mörker. Och D-vitamin är ju då ett vitamin vars främsta källa är just solen. Och sen är det också ett vitamin som är inblandad i många viktiga processer och har också viktiga funktioner i kroppen. Och då tänker man ju så här, men hur går det här ihop då egentligen? Om vi då inte blir påladdade, och så är det så här att den då har så mycket viktiga processer. Och det här ska vi då försöka att fördjupa oss lite grann i idag. Så vi ska titta på några viktiga funktioner. Och sen så kommer vi också resonera lite runt det här med tillskott. Behöver man tillskott? Klarar vi oss på kosten eller på den sol, eller på den solen som vi har laddat på oss? Och sen så kommer vi också titta på en del koppling då mellan D-vitamin och kvinnan mitt i livet då, och den äldre kvinnan. Men om vi börjar med att titta på vad är D-vitamin för någonting egentligen?
Ja, D-vitamin är ju ett fettlösligt vitamin som vi får, som du sa, mycket av solens strålar. I huden så bildas D-vitamin av kolesterol genom strålningens påverkan av solen. Och det här behöver vi ju för många olika processer i kroppen.
Om vi stannar lite där och bara tittar på det här med fettlösliga och vattenlösliga. Ja. Vad är det för skillnad på det?
Ja, fettlösliga vitaminer är ju någonting som vi behöver. Om vi får det i kosten, så behöver vi få upp det med fett. Så vi behöver alltså äta mat som innehåller fett för att få upp D-vitamin. Så det är ju ägg, mjölk, andra kött, sådana saker där det ingår D-vitamin. Och vi behöver fettet för att kunna ta upp det genom tarmslemhinnan. Och det är ju fett, alltså kolesterol i huden, som bildar D-vitamin med solens strålar. Och det här gör ju att det kan då lagras i fettväv i kroppen och kan då i vissa fall hållas längre tid än vad själva halveringstiden är egentligen. Ett vattlösligt vitamin går ju rakt igenom kroppen kan man säga, så vi kan inte samla på oss det på samma sätt. det går ut när jag njurar och så. Så att ganska snabbt efter att man har fått i sig det så går det ut igen. Det som inte kroppen då behöver direkt. Så det måste man hela tiden fylla på. Ett fettlösligt vitamin kan ju också bli toxiskt. Så vi ska ju inte ha för mycket av det heller. För det kan man då samla på sig som sagt. Och det kan bli farligt på olika sätt.
Men kan man säga så då att om de här fettlösliga vitaminerna, det är sådana som vi lagrar, och de vattenlösliga, det är det sådana som vi inte lagrar, om man ska uttrycka det enkelt.
Och de vattenlösliga blir ju i stort sett aldrig farliga, för de kommer aldrig upp i toxiska nivåer. Så det är de fettlösliga vi får vara lite försiktiga med att ta för mycket av.
Just det. Men D-vitamin är väl också ett hormon?
Ja. Och ett hormon kallar vi ju allting som på något sätt signalerar i kroppen från ett ställe till ett annat. Och D-vitamin signalerar ju till hjärnan och påverkar våra serotoninnivåer till exempel i kroppen. Och påverkar skelettet och massa andra funktioner i kroppen genom den här meddelande funktionen som D-vitaminet har.
Men ska vi gå igenom då de här olika funktionerna då, de stora områdena som du har plockat fram här, och så kan du berätta kort om dem här så får vi en bild av dem.
Absolut. Ja, dels, och det vet ju de flesta om, att D-vitaminet påverkar skelettet i kroppen, att vi behöver D-vitamin för att mineralisera skelettet, alltså ta upp kalcium till skelettet så att det blir hårt. Så där är det ju, när vi har dåligt med D-vitamin så kan vi ju få en större risk för osteoporos till exempel, och framförallt hos äldre kvinnor då med lägre östrogennivåer, för det samverkar också med bentätheten.
Ja, och osteoporos, det är ju alltså benskörhet, och så att vi förklarar det.
Ja. Men sen så stärker det också immunförsvaret. Det har en inverkan på våran celldelning i skelettet, alltså i benmärgen där vi bildar vita blodkroppar som är en del av vårt immunförsvar. Men också cellerna som påverkar immunförsvaret, alltså de som är våra försvarsceller ute i blodet och även ute i huden och så, som tar hand om virus och sånt direkt när vi blir påverkade av det. Tänderna är också en del av skelettet, kan man säga. Det påverkar tänderna och mineralisering i tänderna också. Och har en påverkan på fosfornivåer så, som också påverkar skelettet i sin tur. Så att det är ett väldigt, väldigt, väldigt invecklat system. Och som jag sa påverkar det också serotonin, så sinnesstämningen. Serotonin är ju någonting som vi behöver för att hålla oss uppe. Det är ju någonting som de flesta har hört, att vi kan ha en brist av serotonin och då kan man bli deprimerad eller få ångest och så. Och även hjärta och cirkulation, att det påverkar blodtrycksregleringen. Och där kan man ju säga att det verkar lite grann som ett hormon, det här med signalering. Och den antiinflammatoriska effekten som den har kan också motverka hjärt-kärlsjukdomar. Så att D-vitamin är väldigt viktigt i många av våra processer i kroppen. Även viss del av ämnesomsättningen, att det påverkar PTH, alltså det är ett hormon som bildas i bisköldkörtlarna, och det påverkar i sin tur också skelettet. Så att det finns liksom i många olika delar i de här processerna med skelettuppbyggnad och skelettnedbrytning. Vi kan ju också få en ökad frisättning av kalcium från skelettet. Alltså vi bryter ner mer skelett om vi har för låga nivåer av D-vitamin. Så att både att vi behöver det för att bygga upp skelettet, men har vi för låga nivåer kan vi också bryta ner skelettet.
Om vi tittar på risk för brist på D-vitamin när man blir äldre, så finns det ju sådana risker. Kan du resonera lite kring det?
Absolut. Ja, dels så har vi ju sämre upptag genom huden som äldre. Att vi har en tunnare hud med mindre fettväv under, så kolesterolet saknas lite grann för att bilda D-vitamin i huden. Och framförallt hos kvinnor med lägre östrogennivåer. Men sen så finns det ju andra saker också, att vi har svårare att ta upp D-vitamin i tarmen, som gör att kalciumet blir sämre, det blir sämre upptag av kalcium i tarmen också, och som också leder till benskörhet i sin tur. Och även sådana saker som att vi är mindre i solljus när vi blir äldre. Mer inomhus, kanske lite mer stillasittande. Och att det också påverkar att vi får i oss mindre D-vitamin.
Och finns det någon skillnad mellan kvinnor och män där?
Egentligen så är det ju inte så stor skillnad med alla de här bitarna med ute, alltså hur mycket vi är ute och kanske fettet i huden och så, men vår östrogenbalans gör ju att vi kanske behöver mer D-vitamin för att hålla skelettet i ordning. Så där är skillnaden.
Så då kan man säga att som kvinna då, som när vi får lägre östrogen så ökar ju risken för benskörhet, och då blir det än viktigare att vi får mer D-vitamin så att vi liksom håller uppe den här balansen. Kan man
absolut
säga så?
Jag skulle säga att behovet är väl kanske lite högre hos kvinnor, och därför behöver vi mer. Så det är det som är skillnaden.
Mm. Ja. Det känns ju som att D-vitaminet kopplar väldigt mycket här till vårt skelett.
Ja.
Att det är det som är extra viktigt att ta med sig som kvinna när man blir äldre.
Absolut, men sen så är det, det har ju andra effekter också på oss, som humöret och sådana saker. Men det är klart att det är ju inte så stor skillnad mellan kvinnor och män kanske. Men i och med att vi har större behov så kanske vi ofta har en lägre nivå. Om det blir logiskt, om du förstår vad jag menar.
Ja. Ja. Bra, men då har vi fått en övergripande bild här tycker jag av om vilka olika funktioner och processer då som vitaminet styr. Och det ser vi ju här att det är ju många saker i kroppen som behöver D-vitamin. Och då kommer vi in på det här lite grann då med att, hur vi får i oss det här, och eftersom då solen är den viktigaste källan. Mm. Men hur får vi i oss, eller vi säger så här istället, hur ska vi exponera oss för solen? Vi börjar där tycker jag.
Ja, alltså solljuset är som du sa, det är ju bäst på somrarna i våra nordiska länder. Att vi behöver ju vara i solljus som har en viss vinkel. Och under vintern så är vinkeln alldeles för låg. Så över 45 graders vinkel som den är under sommarhalvåret. För att solbestrålning av huden ska bli rätt, för att vi ska kunna bilda D-vitamin. Och det behöver vi minst en kvart, 2-3 gånger i veckan under de här timmarna när det är sol, alltså i mitten på dagen. Och då behöver vi vara ute med bara armar, bart ansikte och utan solskydd under den kvarten för att få i oss den D-vitaminen vi behöver.
Och då ska man helst alltså gå helt utan solskyddsfaktor också, för det var min nästa fråga här, hur man tänker. Och för där blir det ju lite motsättningar då, om att man ska vara försiktig i solen och skydda sig med solskyddsfaktor, men samtidigt så ska man då vara utan faktor för att få D-vitamin. Hur ska man tänka där då egentligen?
Ja, alltså det är ju inte så lång tid om man tänker att det är en kvart, 20 minuter som man behöver 2-3 dagar i veckan, så är ju inte det så lång tid, och då hinner du ju inte bränna dig riktigt. Ska man vara ute mer än så kan man ju absolut ta på sig solskyddsfaktor, för är man ute kanske 2-3 timmar då med solskyddsfaktor så får man nog i sig tillräckligt ändå. Så att det beror ju lite på, så är du bara ute en kvart om dagen, så gör det utan solskyddsfaktor. Är du ute mer så kan man ha solskyddsfaktor eller kläder på sig och ändå få i sig under sommarmånaderna då. Så att så ska man väl tänka.
Och hur länge har man då kvar den D-vitaminen som man lagrar då på sommaren? Hur långt in på hösten räcker det som man har lagrat ungefär?
Ja, alltså halveringstiden är ju bara 2-3 veckor på D-vitamin, så det går ganska snabbt att nivåerna går ner. Så att det är ju kanske, alltså jag brukar se lägre nivåer på mina patienter redan från september, oktober.
Okej.
Och då bör man nog stötta upp med något typ av tillskott. Framförallt att man då äter mat som är fettinnehållande och som innehåller D-vitamin.
Och vad har vi för mat då som är den, liksom, den mest optimala för D-vitamin?
Ja, kött, fisk och ägg. Och ägg har man ju sett på nu och tittade på Livsmedelsverket att de har ju faktiskt ökat upp hur mycket D-vitamin som ägg innehåller. Så att det är ganska bra nivåer med D-vitamin i ägg. Sen så ska man ju då kunna ta upp fettet och det ser vi ju också att en del har svårt att bryta ner fett och ta upp det. Och då får man ju inte heller upp D-vitaminet i rätt nivåer ändå.
Då är det fet fisk som ja. Lax och makrill. Alltså det, men hur är det med torsk och sånt som inte är lika fett?
Nej, det finns mycket lägre nivåer i det. Det är ju lax och makrill är det som är högst. Jag tittade faktiskt inte på torsk, men jag skulle kunna tänka mig att det är säkert inte ens hälften så mycket i torsk. För det är ju ingen fet fisk och fettet behövs för att man ska ta upp D-vitaminerna. Mm.
Men sen finns det ju också någonting när man pratar D-vitamin. Då brukar man tala om D2 och D3. Vad är det för skillnad på dem? Jag tänkte vi skulle reda ut det också.
Ja, D3 är ju det som bildas i huden och vistas i solljus. Och det är en större biotillgänglighet i det. Det betyder alltså att vi har lättare att ta hand om det och fungerar snabbare i kroppen. Och det finns också i fisk och ägg och kött, så att alla animaliska produkter har också D3. D2 finns ju i svampar till exempel, men också i vissa D2-berikade livsmedel. Och det är ju mjölk som vi tillsätter D-vitamin till exempel till, som enligt lag måste finnas i Sverige.
Och då får vi D2 i den?
D2, ja. Och den är ju lite mindre aktiv, alltså det är svårare för oss att använda den i kroppen. Och den måste då göras om till, alltså bägge de här görs om till ett annat typ av D-vitamin som är det som vi använder i själva cellerna. Och det är svårare för D2 att ombildas. Så att det är lite bättre att äta animaliska produkter och få solljus som tillskott.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Bra. Så då kan vi alltså, då har vi har solen och vi har de här, den feta maten och... Sen att man då kan titta på det växtbaserade, då kommer vi in på svamp då till exempel. Men om vi då tittar på tillskott, hur ska man tänka där då? Du var lite inne på det tidigare, att du ser redan hos patienter att de börjar få brist i september, oktober. Men hur mycket tillskott behöver man ta? Kan du se att man klarar sig då alltså inte med kosten, utan att många behöver tillskott?
Ja, jag tror att även om man väljer liksom en optimal kost så är det nog svårt att få i sig det som till och med som Livsmedelsverket rekommenderar. Och det som vi ser i våra tester är att de flesta behöver mellan 2 och 4 000 enheter per dag och det är svårt att få i sig. Ska vi se, jag tror att det var ungefär 4 ägg om dagen som vi behöver för att få i oss det som Livsmedelsverket rekommenderar varje dag. Så att det är ju ännu mer om man ska ha liksom 2000 enheter då, så dubbelt så mycket. Så det är ganska svårt att få i sig.
Och hur mycket sa du att Livsmedelsverket sa då?
800 enheter.
Och du säger mellan 2000 och 4000 enheter?
Ja, jag tror att de flesta behöver 2000 på sommaren och runt 4000 på vintern.
Mm.
För att hålla sig till optimala nivåer.
Om man då tittar på tillskott och även kosten då under vintern, behöver man ta tillskott varje dag eller räcker det med att, jag tänker på att det ändå lagras i kroppen, eller räcker det med att man tar tillskott eller tänker D-vitaminkost några gånger i veckan? Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Och det tror jag absolut. Vi får ju liksom en genomsnittlig nivå, så det går ju inte upp och ner snabbt, utan det håller ju sig ut som de här, så har halveringstiden på 2-3 veckor. Så tar man tillskott någon gång i veckan så räcker det ju.
Mm.
Sen är det ju, min erfarenhet är att det är lättare att komma ihåg och ta någonting varje dag än att ta en gång i veckan, för det glömmer man lätt. Så av den anledningen kan det vara bra att ta varje dag.
Och hur är det med överdosering? Kan man överdosera så man blir liksom toxisk utav solen, eller är det mer kopplat till att du tar tillskott?
Jag har aldrig sett någon med för höga nivåer utav D-vitamin av bara solen.
Nej.
Utan där är det nog om man tar höga nivåer utav tillskott, och då ska man gå över de här 4000 som jag sa. Så om man tar kanske 10000, då har man nog risk att få för mycket. Och det kan ju bli farligt, för man ökar också kalciumnivåerna i blodet som kan påverka hjärtat och annat. Så att det ska man ju absolut vara försiktig med.
Och vad kan man få för symptom då som man ska vara observant på om man skulle fått för mycket?
Ja, alltså det är diffusa symptom mycket. Alltså trötthet och depression kan man få, hjärndimma, men det värsta är ju när det påverkar hjärtat, att man får hjärtklappning och sådana, kanske förvärrade angina, alltså kärlkramp eller sådär, då kan man ju söka direkt för det, absolut.
Men det är inte jättevanligt att man får, eller?
Nej, det skulle jag inte säga är speciellt vanligt. Man kan ju ha risk om man har till exempel bisköldkörtelproblem, att man har höga kalciumnivåer från början i blodet. Då ska man ju vara ännu mer försiktig, och då ska man ju stämma av med sin läkare. Liksom, hur ligger mina kalciumnivåer, hur ligger mina D-vitaminnivåer, så man inte tar tillskott fast man redan ligger högt, och framförallt i kalciumet då.
Om vi tittar på riskgrupper då för som är, eller specifika riskgrupper som man verkligen ska, eller verkligen rekommenderar att ta tillskott. Vad har vi för grupper där?
Ja, men dels är det ju äldre som vi pratar om, och äldre kvinnor kanske framför allt då, som är mycket inne, som inte är ute i solljuset på somrarna och inte får i sig någonting på det sättet genom att vara ute. Men där gäller det ju också de som är mörkhyade, som är täckta över hela kroppen året runt. De behöver absolut D-vitamin till skott. Och sen om man har tarmsjukdomar eller svårt att bryta ner fett. Alltså man kan ju ha gallproblem eller bukspottkörtelproblem som gör att fettet inte tas upp ordentligt i kroppen. Och då får du också brist på D-vitamin. Framförallt tunntarmsproblem, som man har ulcerös kolit som är, kan också gå upp i tunntarmen, framförallt morbus Crohn, alltså en inflammatorisk tarmsjukdom där du också har svårt att ta upp näringsämnen ur tarmen. Och då är det ju alla näringsämnen som blir svårt med, inte bara D-vitamin, utan då ska man ju kolla det. Och sen om de som inte äter fet fisk eller D-vitamin berikar mat, om man är vegan, så kan det vara svårt att få i sig den typen av kost. Så då ska man vara extra noga med att ta tillskott.
Om man vill testa då sina D-vitaminnivåer, hur ofta tycker du att man behöver gå och kolla det?
Ja, alltså någon gång under vinterperioden kan vara bra till att börja med och se. Så någon gång kanske oktober, november, för att se, alltså, hur ligger jag väldigt lågt redan nu? Ska jag fortsätta ta en hög nivå under vintern, eller hur ska jag göra? Ligger man bra i oktober, november, då kommer man nog klara sig med ett lägre tillskott, så kanske då 2000 enheter vidare. Men ligger man under 75 på vanligt blodprov på vårdcentralen till exempel, så tycker jag att då ska man ta minst 2000 enheter och kanske 4000. Och beroende på hur man mår i övrigt och hur man äter. Är du vegan så ta 4000. Är du klädd från topp till tå hela tiden så ta 4000.
Och ska man följa upp det sen efter några månader, eller hur tänker du där?
Ja, alltså tar du inte mer än det som jag har sagt i tillskott, så tror jag inte det är nödvändigt. Men skulle det vara så att du kanske tar lite mer sällan och tar höga tillskottsnivåer på 10 000 eller så, så skulle man nog kolla upp det efter ett par, tre månader och se så man inte går för högt. Och framförallt med kalcium också då, att man inte får problem med det.
Och vad har vi för symptom då på brist?
Ja, alltså benskörhet är ju ett symptom som en del kvinnor kan märka, att de får göra någon slags bentäthetsmätning, och då kan man ju ha problem med D-vitaminet. Men annars så är det ju trötthet, nedsatt energi, muskelsvaghet och smärta kan man få. Men man kan också vara infektionskänslig, man kan...
Många kvinnor upplever ju att de får ont i lederna och ont i kroppen och sådär. Kan det också vara ett symptom då på att det är brist på D-vitamin alltså?
Det kan det absolut vara. Och i samband med... Alltså, många kvinnor sätter ju alla de här symptomen i samband med att man får lägre östrogen och att man hör att det här är normalt, att man ska ha ont och man ska vara trött. Och det är alla de här symptomen som kan vara östrogenbrist också, men då är det ju bra att kolla upp att det inte är D-vitamin också, för då kanske man kan lätta upp de symptomen en aning.
Det tycker jag är jättebra och viktig information att ta med sig, verkligen. För det där med ont i kroppen är ju många kvinnor som just känner av och vet inte riktigt vad det är för någonting. Och trötthet och humöret. Så alla de här grejerna kan ju vara. Så det är ju jättespännande tycker jag.
Ja, och som vi sa, med alla de här sakerna som D-vitamin kan påverka, så är det ju absolut viktigt att kolla upp det. Att allting med humöret och smärtan och muskelsvaghet och hur det påverkar ämnesomsättningen. Och, så det är jätteviktigt, absolut.
Jag tänkte att vi skulle runda av här med en ganska ny studie som du presenterade för mig här också. Som var kopplad till slemhinnan och D-vitamin. Kan du berätta lite om den?
Ja, det är en studie som är gjord här 2023. Som visar på effekten av D-vitamin som är utöver då skelettmuskulatur och hjärt-kärlsjukdomar och cancer och så vidare, som... Där man också tittat på tillväxt av cellerna i slidans slemhinna och så kan lindra problem av vaginal torrhet, smärta vid samlag och återkommande vaginiter och andra slemhinneproblem hos kvinnor i klimakteriet eller efter klimakteriet. Där man faktiskt har kunnat ge D-vitamin istället för östrogenbehandling hos framförallt kvinnor då som har haft cancer eller som av andra anledningar inte ska ta hormonersättningspreparat. Så att de då får en lindring av de här problemen då med hjälp av D-vitamin.
Och det är ju jättespännande tycker jag.
Verkligen.
Den var från 2023 här också. Precis. Den är jätteny.
Den heter The Role of Vitamin D in Menopausal Women's Health från Front Physiology.
Och den kommer vi lägga då en länk till också här på Klimakteriepoddens hemsida, tänkte jag. För det var ju superspännande. Men du träffar ju väldigt mycket kvinnor då i ditt jobb. Och hur upplever du, just om man tittar på det här med D-vitamin och sådär. Hur är det många då som du upplever har brist? Och att du kan då hitta, att du kan ge hjälp om man säger så, genom att de får lite extra tillskott, att de då mår bättre. Har du någon sån här historia, eller har du märkt att det hjälper för många?
Absolut. Ja, men D-vitamin är ju en av de vitaminerna som vi ser att det oftast finns brist på. Och det kan bero på många olika saker, precis som jag sa här, att med fett malabsorption, alltså att man har svårt att bryta ner och ta upp fett. Och hos kvinnor framförallt så tycker jag att man ser det ofta, att det kan vara problem med salter, alltså att gallan är, att man har haft problem med gallan, man kanske har opererat bort gallblåsan när man har gallstenar, har haft gallstenar, och då är det svårt att bryta ner fettet och då får man ofta brist på D-vitamin. Sen är det liksom överlag på vintern så har de flesta D-vitaminbrist i Sverige. Även om det är ljushyar då inte går heltäckt så är det ett problem. Och jag tror ju absolut att det här har koppling till både humör och hjärndimma och alla de här sakerna som jag har pratat om här. Och att folk mår bättre när de får tillskott.
Mm. Ja, det är ju jätteintressant tycker jag. Någonting annat du vill säga här till alla kvinnor som lyssnar för att runda av?
Ja, men lite grann det som jag var inne på förut, att man kanske inte bara ska tänka att de här problemen som jag har är bara klimakteriebesvär. Det kanske finns andra saker man kan göra åt sina problem och lätta upp ledvärk, humöret, annat. Så att man tittar på hur man ligger till i vitaminvärden och näringsvärden överlag, inte bara D-vitamin, men D-vitamin är ett viktigt näringsämne att hålla koll på.
Mm. Bra. Mm. Men då tackar jag för din tid och för all den här värdefulla informationen och stort tack för att du ville vara med i Klimakteriepodden idag.
Ja, men tack för att jag fick vara med. Det var jätteroligt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.